Pandorics brud av Victoria Holt, inläst av Agnes Fred för Saga. Jag har ofta sedan jag kom till Pandoric förundrat mig över att ens liv kan ändra sig så snabbt och förödande. Jag har hört livet liknas vid ett kaleidoskop, och så blev det faktiskt för mig. Till först var det som en vacker tavla, full av frid. Men sen började allting ändra sig, tills tavlan inte alls var så lugn och leende längre, utan mörk och hotfull. Jag hade gift mig med en man som tycktes i sig innefatta allt jag längtade efter hos en livskamrat. Ömhet, kärlek, passionerad hängivenhet. Men plötsligt var han som en främling för mig. Första gången jag såg Rock Pandoric var när jag en morgon kom upp från stranden och fann honom sittande i ateljén hos pappa. I handen höll han en liten terrakottafigur till vilken jag själv stått modell. En mager flickunge på 7 år. Jag minns när pappa gjorde den för över 11 år sedan, och han hade alltid sagt att den inte var till salu. Persiennerna var inte fördragna än, och de båda herrarna bildade en slående kontrast där de satt i det starka solljuset. Pappa så ljus och blond, den främmande så mörk. På ön kallades pappa ofta för Angelo, ängeln, för att han var så ljushylt med en så öppen blick och milt sätt. Kanske var det därför jag tyckte att den andra verkade så hemlighetsfull. Titta, här har vi ju min dotter Favell, utbrast pappa som om de hade suttit och talat om mig. Båda reste sig, främlingen bra mycket längre än pappa som var av medellängd. Han tog min hand och hans dröjande mörka blick granskade mig ganska ingående. Han var mager, vilket ytterligare framhävde hans längd, och hans hår var nästan svart. Det fanns ett uttryck i hans vakna ögon som fick mig att känna att han letade efter något visst och att detta beredde honom en liten illvillig förtjusning. Han hade ganska utstående öron med spetsiga örsnibbar, vilket kom honom att likna en satyr. I övrigt var hans ansikte rikt på kontraster. Munnen var både vek och sensuell. Men hakan var kraftig och bestämd, nästan lång, rak och arrogant. Och på lur i ögonvrån låg en glimt av humor och okynne. Att han genast fängslade mig måste ha berott på att jag inte riktigt visste vad jag hade honom, förstod jag längre fram. Och det tog mig ganska lång tid att upptäcka vad för sorts människa han egentligen var. Just då önskade jag att jag hade klätt på mig innan jag gick upp från stranden. Mr. Pandoric har sett sig omkring i ateljén, sa pappa. Han har köpt akvarellen Neapelbukten. Det var roligt, svarade jag. Den var bra. Rock Pandoric höll fram den lilla statyetten. Det är den här också. Jag tror inte att den är till salu, sa jag. Jag förstår att den är allt för dyrbar för er. Det verkade som om han stod och jämförde statyetten med mig, och jag antog att pappa hade sagt till honom, liksom alla andra som beundrade den, det här är min dotter när hon var 7. Jag har i alla fall försökt övertala konstnären att sälja den. Han har ju originalet kvar ändå. Pappa skrattade forcerat, som han brukade när det var en kund i närheten redo att ge ut pengar. För pappa hade det alltid varit en större glädje att skapa en sak än att sälja den. När mamma levde var det alltså hon som för det mesta stod för försäljningen, och när jag hade slutat skolan ett år tidigare var det jag som fick överta hennes uppgifter. Pappa hade kunnat skänka bort sina arbeten till vem som helst som han trodde uppskattade dem, och han behövde en viljestark och handlingskraftig kvinna för sina affärer. Det var därför vi hade fått det väldigt dåligt ställt efter mammas död. Men sedan jag nu flyttat hem kunde jag smickra mig med att vi började repa oss.